Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Kollektivhusföreningen i Tyresö anordnade i slutet av november ett så kallat berättarkafé på Kvarnhjulet vid Nyboda skola. Här kommer den första delen.
Då ber jag ärade sällskap att få hälsa er till detta berättarkafé. Och jag heter Gunnar Torssell och är här i egenskap av Liv i Sverige. Och det är en förening som startades av Göran Palm 1985. Och vi vet ju att författare och skådespelare har alltid underhållit oss vanliga människor annars, va? Men han kom ju på den att vi alla vanliga människor innehåller väldigt mycket historier. Som vi kanske berättar i ett vardagsrum eller vid ett köksbord. Men det här bör komma ut till en större... i ett större sammanhang. För att det inte bara proffsen som kan underhålla och berätta, så att säga. Så berättarkafé har pågått då in i stan på Folkkulturcentrum eller numera på Timmermansgården i, ja, i princip 30 år alltså. Vad är då ett berättarkafé? Jo, det är nog totalt för oförutsägbart, för att vi vet inte hur det, vi vet när det börjar i bästa fall, nämligen 7:03. Och vi vet att det slutar ungefär 9:00, va? Men vad som kommer att rymmas innan den här tidsrymden, det vet vi ingenting om. För att det växer fram organiskt, som när en gren där, och det stod på den här affischen då att det kan vara ett tema som heter boende. Men vi ska inte begränsa oss till det. Det kan vara en möjlighet att det handlar om boende. Det kan handla om helt andra saker som är kopplade till boende eller inte. För alla rymmer vi massa erfarenheter både från barndom och nutid och... vad farmor eller moster gjorde en gång i tiden, och det kan handla om resor eller olyckor eller pinsamma kärleksmöten eller vad som helst. Och det som är bra med ett berättarkafé är att det jag berättar kan få någon annan tänka, ja just det, jag har också sett en råtta här, just det. Så börjar man berätta där och då leder det till att, ja just det, jag var också uppe i Sälen en gång, ja, och då hände den här skidhistorien där och så vidare. Men vill ni att det ska handla om boende, så kan man liksom ha det som grundstam så här på det här trädet som kan grena ut i alla möjliga riktningar. Det finns några regler då vad det gäller berättarkafé. Det är att man lyssnar på den som berättar utan att avbryta den. Så man säger inte så här, nej hon var inte hårförsörskad där. Det var en kille, det var en jugoslav som hade den hårförsörskan, och han var ju dessutom gift med den här ICA-kassörskan och sådär. Man går inte in och diskuterar så. Alltså. Utan allt som sägs, det är en subjektiv tolkning, men världen är full av subjektiva tolkningar som är värda att respekteras. Så man avbryter inte någon. Man diskuterar inte heller innehållet, utan man kommer med ett eget innehåll om man vill det. Sen är det också en regel att man inte applåderar, för det kan lätt bli en betygssättning att det där var ju fruktansvärt kul och det där var så halvkul och det där var inte kul alls, men man får göra lite artigt så här. Utan vi applåderar efter allas berättelser. Sen är det så att jag kommer att föra små anteckningar här så att jag kan rekapitulera vad som har hänt här efteråt med några få ord, vad du sa eller vad jag sa eller vad han sa eller sånt där. Ja. Och då frågar om jag ska börja eller om någon annan som är helt på gröten.
Men jag tänkte att jag kanske kan säga att det är Tyresö kollektivhusförening som arrangerar det här.
Okej. Okay. Och vilka representerar det här? Det är du, Kärtu.
Ja,
och
jag, Gördis.
Ja. Jag, Marco.
Ja. Och jag, Johan.
Ja.
Och jag, Edvard.
Ja, just det. Och vi kom ju från Timmansgården då, så att säga, för vi hörde det här igår, att, eller i förrgår, att det ska bli detta. Ja, men jag skulle i och för sig kunna börja med en liten historia som handlar om boende. Jag är nu 65 år, men när jag var 5 år, då var jag så här att jag började utöka mitt revir från att det bara handlat om min lägenhet. Och ut och in där med mamma eller pappa eller någon sån här barnflicka vi hade, så började jag ge mig ut på egen hand. Och då var det så att den här gården i Uppsala där jag bodde, den kunde jag med gungor och sandlåd och så här. Så gick jag bort till nästa gård och det började bli lite spännande så här. Och nästa gård, och så över en gata så in på nästa gård. Och där var det några tjejer som var 6-7 år som slog runt på en sån här stång. Ni vet att i tre höjder så här. Så var det, och de så här. Och jag tänkte, åh. Och så såg jag de här laxrosa underbyxorna. Det var lite spännande också att de svängde runt där uppe. Och då gick de ner de här tjejerna och sa så här, vill du också snurra? Ja, sa jag. Så lyftes jag upp på högsta där. Och började snurra. Jag blev i huvudet ut här, för hela världen snurrar runt. Och så fog jag på huvudet rakt ner.
Nej.
Från kanske 1,5 meter eller något sånt där. Pang på huvudet så här. Och jag reste mig lite så här groggy. Och så kände jag att det blev alldeles varmt så här. Och då såg jag på tjejernas reaktion. Det blev så här. För att det här varma var ju förstås blod då. Och då såg jag på marken att det var en flaskbotten som jag hade landat i. Om ni tänker att man gör pepparkakor så här, så trycker man. Så det blir ett pepparkaksavtryck där. Och då kände jag så här. Och så stack jag in handen under skinnet. Och kände liksom skallbenet. Och jag tänkte så här. Jag måste hem innan jag dör. Och så sprang jag liksom gård efter gård så här. Och så var det så här. På den tiden var det många hemmafruar då som har varit och handlat. Och de såg ju mig så där var liksom, det bara plaskade blod så här som nästan tappade kassarna så här. Jag sprang, och då blev jag ännu räddare. Jag blev ännu räddare. Och liksom hela universum höll på att liksom fullkomligt kapitulera inför att jag skulle dö när som helst. Men jag måste hem innan jag dör. Och så sprang jag in i 17B och så upp för det, så ringde jag på dörren så här. Och då kom... Vi hade en lite större lägenhet och mina föräldrar hade inte så väl ställt, så att de hyrde ut till en student, en kvinnlig student då. Och så öppnade hon dörren så här, och så svämmade hon. Och då blev jag inte lugn utav det. Men så kom min pappa ner och han pluggade då. Och han kom ner och sa så här, oj då, du ser ut som en slagen hjälte. Du ser faktiskt ut som... döven vid slaget vid Jutas.
Oj.
Så han lindade runt en handduk så här. Så sa han så här, nu ska jag åka in till sjukhuset och sy det där. Sy? Ja, det måste man göra. Då blev det taxi in till, och sen så... På den tiden gav man inte barn bedövning. För barn hade ju inga liksom, barnkänslor eller smärta. Ja. Så det var bara liksom sy 18 stygn. Utan bedövning. Och sjuksköterskan sa så här, tyst, skrik inte, liksom så här. Och så småningom så var jag ihoplappad då. Och än idag kan jag känna att det är liksom en buckla i kraniet här. Ja, en försänkning. Så den gick aldrig över faktiskt. Men ja, det hela slutade med att min mamma så småningom tvättade tröjan och allt ordnar sig till slut. Men jag har inte varit så begiven på att slänga runt på såna här stänger efter det här. Ja. Det var det.
Då har jag en liten, nästan liknande historia.
Och du heter?
Gör det, säger
jag. Ja.
Men inte lika blodig i och för sig. Den var lite mer långdragen i historien. För jag, när jag var liten så bodde jag på sommarna hos mina kusiner och min moster och morbror som hade en gård uppe i Berga, Odensala. Och där de hade kossor och sådär. Jag bodde annars här i Tyresö, jag bodde nere på Jimmers i Tyresö. Men på sommarna var vi där. Och vi lekte då i sandlådan. Jag var alltså 4 år den här sommaren när det här hände. Och jag lekte i sandlådan. Och sen så när korna skulle tas in, då kom ju de den här vägen. Och de gick ju ofta, ja, det var väl någon som släntrade in i sandlådan ibland också. Och det tänkte man ju inte så mycket på då, det var ju bara kul med kossorna som kom. Och sen så när sommaren tog slut då så kom jag hem till Tyresö igen, till Immerstad, och... jag vet inte vad... Jo, det var ju då i september. Slutet på september någon gång. Då latchade jag min brorsa. Vi rumlade runt i någon säng där, brottades. Och helt plötsligt så råkar han dunka sin häl i mitt skallben. Eller mitt skalle här. Och helt plötsligt så sprutade det var ut genom det han hade bankat. Det gick till hål. Och då visade det sig att jag hade en stor varbula hela vägen under här. Och då, ja, det var ju också då akut till sjukhus. Men jag blev inlagd. Jag hade alltså fått kokoppor. Jag hade blivit smittad av korna. Och där låg jag då i 3 veckor tror jag det var. Och jag fyllde 5 år just. Jag fyller år den 1 oktober. Och då fyllde jag 5 år på sjukhuset. Och jag alltså blev isolerad dessutom.
Mm-hmm.
För att det smittade va. Så att jag fick ju ligga på isolering. Och ja, det var ju... Alltså jag har ganska starka minnen ifrån den där tiden. När de, en natt så fick de operera. Då vaknade jag. Då satt jag. Man var ju ensam också, de fick inte vara där. Föräldrarna fick inte vara där på den tiden. Så man låg ensam och lyssnade på barn som skrek i rummen bredvid. Och, ja, det var inte kul ska jag säga. Men, och en natt så vaknade jag. Då satt jag fast i kudden. Då hade det runnit så mycket var. Så den här kudden hade fastnat. Och jag låg och letade efter den där tryckknappen. Då, så fick jag ta på den. Och så kom den sköterska in och så... rasade hon iväg och hämtade läkaren, för då var det ju akut då igen, då var det operation som gällde. Och man opererade på 50-talet, då när man sövde då var det ju eter, etermask. Så att, och det, jag kommer ihåg fighten med de sköterskorna när de skulle få på mig den här, det var ju med våld alltså, det gick inte, jag kämpade som en galning emot. Tills läkaren kom in och ställde sig med vit rock och tittar på mig. Han stod, ställde sig vid väggen och bara tittade på mig. Då försvann han, för då han måste ha hypnotiserat mig på något vis. Ja, så där låg jag i 3 veckor och där fyllde jag år sedan också. Då fick jag en docka som jag lekte med länge sedan, för då, de kom sjungande i korridoren. Och det var ju roligt den dagen när de kom och sjöng för mig. Men jag har också en bula kvar här efter den där smällen. Jag har min brors häl. Kan jag känna i mitt skallben.
Och jag var 7 år.
Och du heter?
Mona.
Uh-huh.
Och en kompis, jag hade bara sett en Pippi Långstrump-film. Så var vi på hemväg då. Så gick vi på någon sån här staket. Det var bara liksom en upphängning. Det var inte alls några såna här höga som du slängde runt på. Utan kanske den här höjden ungefär. Det var järn i alla fall. Och vi gick och balanserade och så sjöng. Jag heter Pippi Långstrump. Jag gick vi där och sjöng och tänkte på den här filmen. Mm. Och så var det så här bara pang. Och så vaknade jag upp. Så jag hade en halv tand i handen. Jag hade slagit ut bägge mina framtänder.
Mm.
Och jag skrek, jag vill inte ha löständer. Och jag blev så chockad. Alltså, det var hemskt. Alltså. Precis de här framtänderna. Så. Och sen fick jag gå på Isman-institutet då. Och det var hemskt, tandläkare. Hon var så elak och jag var livrädd när jag skulle dit. Alltså, det var så hemskt. Det är konstigt att jag inte har med. Jag tycker inte om att gå till tandläkaren, men jag har ingen skräck direkt. Det kunde man ju fått efter sådana upplevelser. Oj. Och det värsta var, det är mjölktänder man får först då.
Mm.
Och sen hade jag precis tappat mina mjölktänder och fått de där nya tänderna. Tänk om det hade hänt ett år tidigare, då hade det varit mycket bättre. Så, att, ja, så jag gick ju där på Isman-institutet och i många år då så fick jag en sån här halv silvertand här då. Och den andra satte man en annan lagning på så här va. Så inte för man ska ju växa färdigt innan man då får nya. Så sen, jag tror jag var 21 år, då fick jag de här jackekronorna. Mm. Det var hemskt. Uff, jag vill inte gå på sån här balansgång eller någonting. Nej tack. Och jag, som ditt lilla barnbarn Emma, hon vill gärna klättakta dig, så jag försöker hålla i henne så att hon ska ramla. Ja.
Jag heter Kerto, ja. Och jag tänker på att många av oss var så omtänksamma och tog på sig sådana blåa skoskydd. Fast inte jag. Det har varit många, många år i Skandinavien och i Norden att vi, när vi går in i
i en lägenhet och, eller in i rummet, in i huset, så tar vi av skorna. Och jag har en syster som bor i Tyskland, och hon blev jätteförvånad när alla tog av skorna och gick in, och det skulle man göra även när man gick någonstans och hälsa på, inte bara hemma, utan man skulle hela tiden ta av skorna och så. Mm. Och hon tyckte att det var ju väldigt konstigt. Varför ska man göra så? Ja, men det blir så mycket grus och ja, det är liksom, det är ju hälsosammare så, försökte jag förklara för henne. Sen gick det ett par år och då ringde hon en morgon till mig och sa, jag sa, hörde, det där modet att ta av skorna, nu har det kommit hit. Nu ska man ta av skorna, sina skor när man går in och hälsar på någon. Och jag var härom kvällen hos en bekant och dit kom en man. Och som värden försökte säga till honom att han inte behövde ta av skorna. Men han gjorde det ändå. Och det, alltså, alla märkte det. Alltså, jag gillar inte det här systemet, alltså. Nej, nej, sa hon. Och sen tänkte jag att ja, nu är det dags att prata om någonting annat. Och jag började prata om någonting så här, om vädret och så som man brukar göra. Det är liksom globalt ämne. Ja, tack.
Jag heter Karin och jag är med i Berättarnätet Öst. Och har kommit hit eftersom jag känner Kerto. Och jag vill berätta lite när jag bodde i Finland. Och jag bodde där i 4 år och jag trivdes väldigt bra. Jag bodde borta vid ryska gränsen. Och så var det en sommar som jag skulle åka på filmfestival. Och det finns en fantastisk filmfestival. Precis en bussresa norr om, en dagsbussresa norr om Rovaniemi. Alltså uppe norr om polcirkeln. Och den där filmfestivalen, dit kommer folk ifrån hela Europa. Och det är alltid veckan före midsommar. Och det gör ju, ni som vet det här med vädret och sådär, att så fort man är ute så skiner solen också mitt i natten när man kommer ut från bion. Och så fort man är inne i ett cirkustält eller i en gymnastiksal eller i en bio faktiskt, och det är mörkt, så är det bio. Så det är väldigt tydlig och klar festival. Det man äter där, det är rökt sik och så dricker man mellanöl. Och det finns överallt, i små tält och runt omkring. Alla prisklasser. Men dit kommer också då stora filmskapare från Polen. Det kommer folk ifrån Godards, olika stjärnor kommer ifrån Paris. Och de älskar att vara där uppe just på grund av att det är tydligt och klart. Att solen skiner när man kommer ut, att det är mörkt när man går in. Och att det är rökt sik och mellanöl. Och där så till attraktionerna hör att man i cirkustältet spelade stumfilm som var ackompanjerad av clowner som trummade. Totalt sanslöst underbart. Och jag gick på allting jag kunde gå på under den här veckan och jag hade hyrt in mig på vandrarhemmet där. Man kan bo i alla prisklasser så att ni som vill ha lyxhotell, ni kan lugnt åka dit. Men ni får tänka på att det är alltså norr om polcirkeln och att krusbärsbuskarna, om man hittar dem, är ungefär så här höga. Och potatisen, om den kommer upp, är så där. Så man ska liksom, man kan inte förstöra saker när man kommer dit. Man får liksom inte hålla på och greja för att det är skört allting. Och vill ni absolut gå i kyrkan där uppe så finns det en gammal litet kapell som är gjort av vresig gammal tallstubbe. Så det finns allting. Fastän det inte är så där som ni tror när ni kommer dit. Och man åker alltså buss ungefär en dag ifrån Rovaniemi. Och på somrarna så är det extra biljetter man kan åka så blir billigare och billigare ju mer man åker. Och det är snabbturer det här, så man kommer fram väldigt bra. Byn heter Sodankylä och det betyder krigsbyn. Men det är ingen som slåss där, utan det är väldigt snällt allting. Vad som hände mig, det var att jag hade hyrt in mig på vandrarhemmet. Och jag kom hem då 5 på morgonen och solen sken naturligtvis och jag skulle gå och lägga mig. Och sen nästa dag när jag vaknar och har ätit lite frukost så upptäcker jag att dörren till mitt rum på vandrarhemmet har gått i baklås. Och det är tyst och stilla runt omkring, solen står på himlen och jag har svårt att hitta några människor i närheten som kan förstå att jag är inlåst där. Jag kommer att gå miste om hela dagens fantastiska program. Och jag vet inte hur jag ska komma ut i rummet. Det är på tredje våningen så jag kan inte heller hoppa. Och hur gymnastisk jag än är så ser jag inget sätt att komma ut. Och då får jag syn på en stol. Och så tar jag den här stolen och så ställer jag mig och slår på dörren. Pang! Och pang! Och pang! Och pang! Och efter ungefär en kvart av pang och pang och pang så hör jag en ilsken kvinnoröst på andra sidan dörren som säger: jag förstår finska men jag tar det här på svenska för er skull. Om du håller på det här sättet så kommer vi att ropa på polisen. Ja tack säger jag, kalla hit polisen, jag måste komma ut, jag är inlåst. Allt har gått i baklås och jag vill bli räddad härifrån. Ring för allt i världen polisen. Säger jag på finska. Och då förstår hon ju att det här ljudet beror på någonting. Så de får upp dörren och så kommer de ut. Och där står jag med den här stolen. Och sen fortsätter. Och sen så gör vi någonting med låset också. Så jag kan fortsätta vara med på den här festivalen.
Jag har också varit alltså så här, norrresa. I somras då var det europeiska berättarnätets festival eller möte i Umeå och Malå. Mm. Och Malå och vad var vi annars också? Skellefteå var vi. Där började resan från Skellefteå till Malå och sen till Umeå. Så slutade i Umeå. Svenska berättarnätet hade jobbat med den här festivalen väldigt länge och de hade organiserat det väldigt väl. Jag var med i ett möte och sen var det någon svensk som sa att ja, men på sommaren Det är ju jäkla mycket mygg där i Malå. Tyst, sa den dåvarande ordförande. Det pratar vi inte om. Och sen hade de, när den här festivalen kom, eller började då, fick vi en sån här festivalkasse som man alltid brukar ha. Så då var det alltså så här, en huva som vi hade i huvudet så här. Och sen fick vi en så här liten tub myggsalva. Men det var inte så farligt med myggor där. De var tysta, det är liksom en helt annan sort. Och de vet inte så där jättemycket heller, men i och för sig, jag hade ju egen spray med mig. Så att, det var inte en huvudpunkten, de här myggorna, utan det var ju faktiskt alltså alla de här spanjorer, italienare och greker som upplevde det här, den här nordiska natten, så att de sova ingenting. De var ju ganska, jag börjar se, alltså efter fjärde dygnet började de bli lite rödögda och lite trötta och liksom sådär. Och jag kommer ihåg när vi kom till Malå ganska sent på kvällen, alltså vid 10-tiden, och då hade vi åkt väldigt mycket och sett och allt möjligt, och sen tog det en tid innan ungefär 100 personer får sitt rum delat och liksom så hade de här, det här södra europeiska gänget klättrat upp på den här, på någon skidbacke, och liksom bara för att de hade sett lite vitt där uppe, Det var snö. Och så hade de liksom varit där i flera timmar och sen och sov vi bara några timmar. Ja, hemma får vi sova sen. Liksom. Nästa vecka sover vi. Så här, för att, det måste vara väldigt magiskt det här. De här sommarnätterna. Eller ljusa sommarnätter.
Ja, det får Marco att associera här. Det här med de ljusa sommarnätterna. Jag läste en populärvetenskaplig artikel. Det var en kinesisk forskare som var väldigt fascinerad över det här ryktet som finns globalt om att vi är så självmordsbenägna i Sverige. Och att det då i så fall skulle bero på, som det sägs ibland, att det är så mörkt på vintern så att folk blir deprimerade. Men eftersom vi då har väldigt bra statistik i Sverige på grund av att vi har Statistiska centralbyrån, så kunde den här forskaren då, och det finns också dessutom på olika språk, det finns också på engelska ganska mycket statistik, började då kolla liksom när på året sker de flesta självmorden. Och enligt den här populärvetenskapliga artikeln, som kanske är sann, så ska det alltså ha varit tvärtom. Att det är just på sommaren som människor blir deprimerade och tar livet av sig. Därför att kombinationen av att folk dricker mycket, att många människor går med konstant sömnbrist, och om man då har en latent depression, så kan det här då utlösas av de här faktorerna, sömnbrist och så. Så att det var ena biten av associationen här. Och då kom vi in på det här med depression. Jag tänkte berätta om, lite kort om när jag var deprimerad. Det här var alltså i mitten på 90-talet. Jag var runt 25 år gammal. Och jag hade gått igenom en ganska jobbig, slitsam separation. Så att jag blev deprimerad. Och då hade det precis börjat talas om de här, det som kallas för lyckopiller. Att man kunde få mediciner som skulle göra att det där släppte. Så, där liksom. Så jag gick till, det var också nytt det här med husläkare då. Att man kunde välja en husläkare, att få en egen läkare som man skulle gå till. Det var också så här lite nytt. Så jag gick då till, valde en husläkare och gick till honom. Och det visade sig att den här mannen var ju psykodynamiker. Han trodde inte ett dugg på det här med mediciner. Så han tyckte det. Så han skrev en, tyckte att du behöver terapi. Så att han skrev en remiss åt mig då. Jag bodde i Vasastan då. Till Norrtulls sjukhus, psykiatriska öppenvård. Och då hade man ju också då precis, då hade man ju också börjat stänga mentalsjukhusen den här tiden. Så när jag då kom första terapisamtalet då, så var jag ju nervös. Så att jag var ju alldeles för tidigt. Och jag försökte gå in till den här terapeuten och blev brutalt utkörd. Att nej, det är 10 minuter kvar eller någonting, eller 5 minuter. Så jag kom för tidigt. Så jag fick sloka att gå därifrån och blev ännu mer nervösare och nervösare. Och jag rökte på den tiden. Så då fanns det ett rökrum. Och i det här rökrummet när jag kommer in så sitter det 2 kroniker. Det är 2 förrätta patienter som då kommer att få sån här depåmedicinering. Så de sitter ju alldeles halvdålstinna och bara stirrar rakt fram. De har precis fått den här jättedosen så att de är helt passiva de 2 första veckorna. Sen är de normala, sen börjar de bli rastlösa sen så småningom. Då. Men i det här stadiet har de då fått sina depåsprutor och sitter och smackar torra i munnen. Så här. Och jag tänkte, vad gör jag här? Och sen så började jag inse att, vänta nu, jag kommer mitt in i någonting. Vad är det som händer i det här rummet? Och så inser jag att det pågår ett samtal mellan de här 2 killarna. De sitter i varsin ända av rummet och röker. Och så pratar de. Målar du någonting nu för tiden då? Så är tyst. Så här då från andra änden hemmet. Nej. Det blir mest brudar och segelbåtar. Och sen är det dags för mig att gå in till min terapeut. Så då hörde jag inte vad som fortsatte här. Men...
Ni har lyssnat till den första delen av Kollektivhusföreningens så kallade berättarkafé.